I årets första avsnitt av Krimrummet träffar vi polisinspektör Reine Berglund, mannen som har blivit ansiktet utåt för polisen i Huddinge. Under sina 20 år som polis har Reine sett samhället förändras. Han har sett framväxten av de kriminella nätverken och idag jobbar han för att slå ut dem och för att stoppa nyrekryteringen. I dagens samtal pratar vi om mordet på en sushi-restaurang i Skogås. Om varför det är viktigt att lära känna de gängkriminella som man annars jagar. Och om gången då han drog sitt tjänstevapen mot en liten tjej under en skur av gatustenar.
Jag ser en person plocka upp en ganska rejäl sten i ett par buskar. Jag har varit 5-7 meter framför mig på väg där upp, så att jag drar upp mitt vapen. Och då ser jag att det här är en flicka. Alla gånger ett par år under 15. Och när hon får se att jag håller i vapnet och riktar mot henne, då släpper hon den här stenen och springer.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Välkommen till podden, Reine Berglund.
Ja, men tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja, men jättekul. Jag har försökt få hitta ett tag och nu sitter du här. Så ja. Jättebra. Nytt år, nytt avsnitt. Varför blev du polis?
Ja, varför blev jag polis? Jag hade en farbror som var polis. Jag hade en pappa som jobbade som brandman och min mamma jobbade på tingsrätten. Så att det var väl lite en mix av hela det här som någonstans...
Ja, polis kvar som behövde sig.
Ja, precis. Och sen har jag gjort utlandstjänst och lite annat. Jag har egentligen alltid ogillat att jobba regelbundna tider, måndag till fredag. Det värsta jag vet. Så att det är del jobba skift och... Jag tycker om när det händer spännande grejer och jag vill hjälpa andra människor oavsett liksom vilken sida av lagen man står på. Men adrenalinet tror jag att det händer. Man får springa in där andra flyr ifrån. Det är en stor del av yrket som jag gillar.
Och nu har du gjort det i 20 år. Hur har din väg inom polismyndigheten sett ut då?
Ja, men jag har ju jobbat som sagt drygt 20 år. Jag har väl 12 år av dem har varit på ingripande verksamheten. 8 år ungefär som är brottsförebyggande och riktat arbete inom polisen. Så att en blandning och fortsatt nu tillbaka uniformen och det tycker jag är jäkligt roligt.
Hur ser en dag ut på jobbet idag som områdespolis?
Ja, men idag kan skilja sig lite på vilken typ av pass, om vi jobbar dag, kväll eller halvnatt. Men grejen också, själva områdespolisandet om man nu säger så, det är ju mycket också vårt känt ansikte i lokalsamhället. Näringsidkare ska bygga upp förtroende till oss. De kriminella framförallt ska veta vilka vi är, att vi är som en blåslampa i röven på dem hela tiden. Och det är egentligen fokus här också nu, vilket har varit både i Stockholm och Sverige, så är det ju att dämpa och minska det dödliga våldet. Det är ju liksom den stora ramen så att säga. Sen jobbar man väldigt mycket där i. Men kör vi vanligt dagpass, det kan vara sök efter narkotika och vapen i garage, källare, vindsförråd, trapphus. Mycket söka kontakt med människor i områdena. Det är oftast där vi får de riktigt bra tipsen ibland, när man vågar prata med oss, när vi inte... Står man mitt på torget och det är några av de kriminella i närheten, då nämner oftast ingen ett ord till oss. Så det gäller att jobba på andra sätt och verkligen suga i oss av informationen som medborgarna har ute. Och sen kan det här som sagt även dagpass såklart. Vi ligger ju på de vi kan hitta. För tillfället är det få av våra kriminella som är ute. De törs knappt det. Men sen kvällspassen är vi mer inriktat på mer... Så här, men ut och jaga egentligen under mer eller mindre ordnade former. Och ibland är det specifika insatser. Man kanske kan ha vissa pass mer inriktning mot doping. Och vissa är mot vissa fokuspersoner. Och det. Så det kan se väldigt olika ut. Men ut på gatan och jaga och leta tvångsmedel. Få till husransakningar, bra ärenden och jobba vidare så långt det bara går. Så att, otroligt omväxlande. Och trots 20 år i yrket så är det fantastiskt kul att gå till jobbet jämt.
Mycket av det här som du har varit inne och nosat på nu tänker att vi ska komma in på under avsnittets gång. Vi befinner oss i en tid här nu där man gör mycket bokslut och börjar på ny kula. Det här är årets första avsnitt. Jag vet att det är din första arbetsdag för i år här. Men om vi blickar bakåt lite, vilket jäkla år vi har haft. Hur har det året varit för dig?
Nej, men det känns ju som att senaste 7, 8, 10 åren så har det liksom stegrats hela tiden. Det här, framförallt det dödliga våldet och det ändrat karaktär. Menar, går du tillbaka 8, 10 år i tiden, det vi ofta åkte, eller ofta, men det man åkte på, det var ju mord också emellanåt, självklart. Men inte i samma omfattning som nu. Det var någon typ av karaktär på det också. Oftast var de här så kallade benskjutningarna, såg man mycket, ganska ofta. Det ser vi i princip aldrig nu mer. Nu skjuter man för att döda. Man skjuter för att avrätta en annan människa. Så att det har ju ändrat. Och liksom strukturen i de här olika nätverken, om man nu tittar tillbaks 10 år, så är det ett, de är duktiga på vad de gör, många av dem, men vi börjar bli ännu duktigare. Så att vi låser ju in fler också, vilket är roligt och inspirerande. Men samtidigt ser vi hur, ungefär som precis som alla politiker jagar i kapp varandra, så låser vi in en så står 3 på kö, eller ännu fler på kö skulle jag säga. Så att det gäller att jobba i båda ändar, både lagföra de här grövre, men också jobba stenhårt och förhindra den här nyrekryteringen.
Jag vill gå ungefär 1 år tillbaka i tiden. Då bryter det ut en våldsvåg i januari där det sker, jag vet inte hur många skjutningar och sprängningar, flera av dem har dödlig utgång. Och en av huvudskådeplatserna för det här våldet, det är i södra Stockholm där du jobbar. Jag vill så småningom komma fram till det som händer kvällen den 28 januari i Skogås. Men om vi gör ett första nedslag precis innan där, från ditt perspektiv, hur ser det ut när det här storskaliga, frekvensintensiva våldet brakar loss i januari förra året?
Vi såg ju, går vi tillbaka som sagt i tiden när det eskalerade, allt från att man sköt ihjäl varandra till att man faktiskt började gå på anhöriga. Det var mängder av sprängningar vi har haft både nu och inte allt för långt tillbaka månaderna. Så har vi haft flertalet brandattentat, det har varit handgranater. Så det är liksom ytterligare en råare ton av våldet som har eskalerat något helt enormt under det här året. Och sen de här liksom, vad ska jag säga, publika konflikterna som verkligen har varit uppe i media det hela tiden och visats. Och tittar vi tillbaka till vår, vi fick ju redan januari 2022 fick vi ju extra hjälp till Stockholm runt om från landet. Nu är det 2 år sedan och vi fortsätter få hjälp, vilket har varit enormt tacksamt. Men det ställer ju också till det för oss som jobbar i det, allt från att man får nya kollegor var och varannan dag till kollegor som får lämna sina hemorter där också händer grejer. Så att det känns som att vi ungefär 2 års tid har jobbat i en ständig insats. Jag tror det är där någonstans vi måste börja landa rätt också för eget välmående, kunna få jobba med sina team i den mån det går. Hela den biten, så att det är liksom olika perspektiv, både våldet på gatan men också hur vi ska orka med det här i längden skulle jag säga. Men det har ju blivit enormt påtagligt. Det är väldigt lätt att bli normaliserad, men det har liksom sprängt gräns på gräns med det här ohyggliga våldet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Man pratar ju om de här barriärbrytande brotten. Att sker det en gång så är det lättare att det sker igen. Och en sån barriär som bröts där i slutet av januari förra året, det är ju just då den här händelsen på en sushi-restaurang i Skogås kvällen den 28 januari. Det som händer då, det är att en 15-årig pojke skjuts till döds med skott i huvudet. Och det här är ju på inget sätt en olycka eller en felskjutning, utan det är tvärtom högst målmedvetet och noggrant planerat av ett stort antal personer. Hur var den här kvällen för dig, Reine? Vad hände? Om du tar oss med där.
Ja, vi jobbade ju faktiskt kvällen tära så körde vår områdespolisgrupp, jobbade faktiskt civilt för att vi skulle komma lite närmare ungdomar och det arbetet mot narkotika, våld och vapen.
Skogås är ett av era områden.
Ja, det är ett av våra utsatta områden. Vi har tre sådana i Huddinge kommun. Då. Så att vi jobbade civilt den här kvällen, hade varit ute en sväng. Jag vet att det var kollegor på plats någon kvart innan det här hände som var ute i Skogås också. Det här ligger ju precis i centrum, den här restaurangen. Men vi åkte i alla fall in med gänget och vi satt oss och käkade. Jag skulle precis, jag tror jag hann ta en tugga av min goda hamburgare. Och vi låg på en annan talgrupp med radion så att vi hade inte scanning på, som det brukar heta. Så att vi hörde inte jobbet som gick ut direkt. Men det var en kollega där som, nu händer det något, det har skjutits i Skogås. Så att vi slängde oss i bilarna, blåste ut. Kör man på så ska jag säga från vår station i Huddinge ut till Skogås. Du kommer dit på 7-8 minuter ungefär. Insatsen börjar byggas upp. Vi hör att det kommer kollegor, uniformerade kollegor dit. Man börjar med livräddande åtgärder på den här unga pojken. Vi spekulerar, jag och kollegan, ska vi stanna och ta en så kallad observationsplats och se om det kommer någon flyende fordon och avvikande beteende, hela den här biten. Men vi hör också under tiden, de här minuterna som går, att man vet inte vem den här killen är. Vi hör att det är väldigt illa ställt. Så att vi kör på ut och jag tar beslut. Ja, men vi åker fram mot brottsplatsen. Det är oerhört viktigt i de här ärendena att få veta vem brottsoffret är för att kunna börja dra i trådar, motiv, hela de här bitarna. Och där är områdespolis ett typexempel som sitter ofta med mycket information. Så att vi åkte dit och var som sagt några minuter efter skjutningen, eller efter liksom de första var på plats, anlände vi. Jag tog ett medvetet val att gå igenom avspärrningarna och såklart legitimera mig för kollegorna. Men klampar in på brottsplatsen mitt i allt blod, ställer mig över brottsoffret och tar ett väldigt nära foto på honom. För att vi ska kunna, jag tyckte jag, han var bekant för mig, men jag kunde liksom inte spika identitet eller namn på honom. Men tillsammans i vår sån här polischattgrupp man har så la jag ut den här bilden och tillsammans var vi, vill jag ska säga, 99% säkra och det visade sig vara rätt. Och redan där kan man börja dra olika trådar och få hjälp av underrättelsetjänst, ja men allt sånt. Samtidigt blev jag utsatt till platschef för gälla själva jakten på gärningsmannen då i det tillfället. Och det är allt från få dit hundar, söka om man har dumpat något vapen, dörrknackningar, leta potentiella vittnen runt. Det här var ju liksom ganska tidigt på kvällen så att det fanns många vittnen ute. Så att det drar ju igång en enorm insats det här och det grips i alla fall någon var det lider ganska kvickt här. Och sen växer ju den här utredningen och enormt. Nationella operativa avdelningen tar över utredningen och nyttjar oss lokalpoliser väldigt mycket i början också. Just på grund av den här lokalkännedomen. Vi identifierade olika platser som fanns på foton, filmer och sånt. Så att mycket bra samarbete. Och det gav ju slut ganska bra resultat i slutändan med i alla fall några lagförda.
Det slutar ju med en rättegång där en skytt döms. Han är jämngammal med pojken som blir mördad. De är båda 15 år gamla vid tillfället. Sen så döms också flera medhjälpare. Det sitter också personer häktade fortfarande som inte har hunnit åtalas än, som är misstänkta anstiftare. Det här är personer som är tätt kopplade till det kriminella Foxtrot-nätverket. Och så som det skrivs i domen så är mordet i Skogås är av allt att döma en hämndaktion för en tidigare skjutning mot en anhörig till Rawa Majid. Det berättar lite liksom vilken typ av miljö det här sker, i att det här är inte nödvändigtvis 15-åringar som agerar själva, utan det här är orkestrerat på en högre kriminell nivå. Och de här 15-åringarna, oavsett om de är offer eller skyttar egentligen, är bondoffer i någon annans konflikt. Du säger att du kommer till platsen och går in bakom avspärrningen. Vad vet du om vad som ska möta dig där inne? Vad händer i ditt Hur ser processen i din skalle ut? För jag tänker det är en sån extrem situation som de flesta människor inte ens kan föreställa sig vad som väntar där på andra sidan. Vad har du för tankar när du går in där och vad är det som möter dig?
Nej, men det är ju svårt att förklara. Som sagt, jag har ju 20 års erfarenhet och varit på ohyggliga brottsplatser under mina år. Och det finns väl egentligen, när jag tänker efter så finns det nog ingenting jag inte har sett. Och många saker skulle man nog vilja osedda. För saker sitter kvar i huvudet resten av livet. Sen lär man sig att leva mer om man får hjälp och hela den här biten. Men jag hann nog inte tänka så mycket rent så. Jag tillhör väl den väldigt okänsliga delen av polisen, ska säga. Vi är lite olika där också. En del tycker det är jättejobbigt med dödsfall och det överhuvudtaget. Vi hjälps åt, man måste klara av allt i vårt yrke. Men jag tillhör väl dem som... Jag har inga problem alls med det. Sen är det såklart att det sätter sina spår förmodligen. Med all sannolikhet. Men jag hann inte tänka så mycket där. Utan man har sånt enormt fokus på att göra ett bra jobb. Och i det här fallet vara att få fram en identitet. Jag ser ju redan när jag går fram från det hållet vi har parkerat bilen. Så kikar jag in genom fönstret in på den här restaurangen. Jag ser att det är ju... Han har ju närmast liksom blött ut. Det är ju enormt mycket blod runt på bord, golv, stol... Allting. Man kliver in och sen är det den här välbekanta lukten av liksom järn eller vad ska jag säga. Det luktar blod på ett specifikt sätt. Så att, som jag nämnde, jag kliver in och ställer mig egentligen över, vilket naturligtvis dokumenteras sen i PM och allt. Men att ha den här bilden och det ger resultat ganska snabbt när vi tillsammans får fram. Och den här killen också är ju en vi har haft oro för tidigare. Jag har sprungit på honom någon gång. Kollegor som har sprungit på honom betydligt flera gånger och skrivit orosanmälningar och hela den biten. Så att ja, oron var väldigt befogad, visade sig tyvärr.
Hur är den känslan när det är någon som man har haft på sin radar och på något vis på grund av att här finns en oro, här ska man tillsätta åtgärder för att försöka komma till rätta med den här problembilden, och sen så står man inne på den här sushi-restaurangen och han är ihjälskjuten, 15 år gammal.
Ja, det är ju barn, och i det här fallet barn som har haft ihjäl ett annat barn. Och det är det jag liksom alltid har med mig i mitt arbete, och väldigt många av mina kollegor brinner också just för att försöka förhindra de här ungarna att dras in i det, mer eller mindre med tvång ibland. Nej, men det tar ju. Man bygger upp någon form av relation. Nu hade inte jag riktigt den relationen med den här killen, det hade jag absolut inte. Men det finns andra under åren som har blivit mördade som, där man genuint, och det kan ju tyckas märkligt ibland, funderar med vadå, det var väl en buse. Ja, men för oss som träffar dem hela tiden, vi ser ju... Även som en del pratar om människan bakom uniformen hos oss poliser, likadant är det här. Man bygger upp någon form av konstig relation, även om man har olika, vad ska jag säga, man spelar på olika sidor av, de är kriminella, vi är poliser, så bygger man upp en relation mer eller mindre bra med olika av dem. Och jag vet en annan som blev mördad där 2021 på en skolgård i Flemingsberg. Jag har träffat liksom hur många gånger som helst. Och det var likadant när han blev ihjälskjuten. Det var liksom någon form av sorg i det närmaste. För man har ändå sett de här bitarna att ja, det är en människa. Sen vet jag vilka vidriga grejer de här killarna gör. Och vad de utför. Ibland vet man mer och ibland vet man mindre. Men nej, det tar det också.
Hur viktigt är det att ha relationer till de här personerna? Så man på de blir ju fokuspersoner för ert arbete. De är de här kriminella nätverkspersonerna. Och även om man inte alltid kan säga att just den här personen gjorde den här handlingen, så vet man ungefär vilka den här grupperingen och vad de har gjort. Hur viktigt är det att ha relation till dem?
Jag tycker det är enormt viktigt. För det är också i dem... Vi brukar ofta prata om att det liksom varje polis i princip har alltid någon individ av de här som de kanske har lite bättre kontakt med. Eller som man kommer bättre överens med. Och en del kommer man inte alls överens med. Men då kanske någon annan kollega gör det. Och bygga upp den där märkliga varianten av relation är viktig i den delen att vi hela tiden nöter på dem att det finns ett annat liv. Man försöker så det här fröet till att lämna det kriminella livet. Många gånger funkar det inte alls, men ibland kommer de här liksom guldkornen. Och då kan det vara en som man går gång på gång på gång, och ibland kan de vara extra mottaglig om det varit precis efter en skjutning, någon annan form av våldsdåd eller något, om man träffar på dem ute i miljön. Du, kan vi gå åt sidan och svänga och surra lite? Oftast är det ingen som säger nej. Jag har knappt varit med om det. Ja, men bra, häng med. Vi sätter oss. Och ibland är det väldigt bra samtal. Ibland är de mindre bra. Prova man nästa gång igen, kanske det blir bättre. Och hela tiden som nämnt i de här samtalen försöker vi så fröna. Jag ser att du är rädd. Oavsett vad de säger, du springer runt med skyddsväst. Du ser över axeln. Du tittar 3 gånger innan du öppnar ytterdörren. Jag fattar att du är rädd. Du behöver liksom inte spela för mig när du står här själv och pratar. Och då hör man ju hur jävla trasiga de är, de här killarna, för det mesta. Och det är PTSD, det är missbruk. Ja, det är liksom, det är bara en komplex sörja av allting. Och samtidigt så oerhört svårt att lämna den här miljön och kriminaliteten. För oftast det här är det enda de kan. Men som sagt, vi fortsätter att tjata. Och emellanåt kommer de här guldkornen. De blir placerade. Man kanske blir avhoppare, placerad någon annanstans i landet. Och det blir ett bättre liv. Sen om det är 1 av 10 eller kanske ännu färre än så. Så är det i alla fall en enorm vinst för samhället. För alla anhöriga runt om och framförallt för individen själv. Och få ett bättre liv och bli en hederlig skattebetalare, om man nu säger så. Jag menar, ju längre åren går, ju mer märker vi också att vi behöver börja väldigt tidig ålder. Och även liksom den här uppmärksamheten bland föräldrar i skolan. Sen ska jag väl i sammanhanget säga att det är ju väldigt få, rent liksom om man i det stora hela, så är det ju väldigt få som dras in. Men för varje som drabbas så är det de här familjer, anhöriga, alla biten runt. Man pratar om att ungefär 1000 ungdomar per år eller barn dras in i de kriminella nätverken. Så att det är ju ungefär 3 om dagen, vilken ohygglig siffra. Men jämför man med annat så kanske man kan tycka att det är lite. Men det är ju barn som sagt, så det är ju en fruktansvärd siffra. Men vi har också märkt ibland när vi pratar bland annat med föräldrar, det har ju varit, när vi var i något område gick ut med information, då låste ju nästan föräldrarna in ungdomarna. Ja, men det går ju inte att vara ute. Och det är ju inte det dit vi vill nå heller. Man vill väcka den här medvetenheten, men man vill ju också att livet på något sätt ska fortsätta som vanligt. Men vi ser ju hela allt från attityden hos en del yngre nu. Var och varannan, lite beroende på vilka områden man är, så kommer direkt den här frågan om man blir lite nyfiken. Ja, men måste jag lämna identiteten? Måste jag lämna personnummer och hela den där biten? Och då är man kanske ibland 12-13 år och har en jävla ton bokstavligt sagt mot äldre poliser. Så jag kan bara ana hur man låter mot andra vuxna om någon säger till. Så att hela den utvecklingen, man får jobba mycket mer för att komma nära de här ungdomarna i min bild. Och sen kan själva processen där, från att gå, kanske hjälpa till att vara lite vakt och det, till att faktiskt bli en utförare, är väldigt kort emellanåt. Och inte sällan då att man brukar narkotika och det för att klara av det här också. Peta i sig tramadol och annat skit för det är inga enkla grejer att dra iväg och dra en skjutning, överhuvudtaget skjuta mot en dörr, mot ett fönster, än mindre att försöka ha ihjäl en annan människa. Nej, det är oroväckande att de är så pass unga, och konsekvenstänket är ju betydligt sämre också när de är i den åldern.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
De kriminella nätverkens framfart har varit väldigt påtaglig de senaste åren. Det är väl ingen som har missat det. Huddinge, där du arbetar, är ett av de områden som har fått nationell förstärkning till exempel. Och det är svårt att dra några exakta skiljelinjer för när den här typen av gängvåld tog över den kriminella miljön. Men om vi tar 2015 som ett viktigt exempelår, då har vi dels den blodiga Rinkeby-konflikten mellan dödspatrullen och Shottaz som bryter ut. Även om vi hade sett våld tidigare i den här miljön så var detta något nytt. Det fanns nya mekanismer där och de här mekanismerna de spred sig sedan till andra förorter, andra nätverk, andra konflikter. Man kunde se att det replikerades. Ungefär samtidigt, samma år, 2015, så går polisen igenom sin största omorganisation någonsin. Landets största myndighet vänds in och ut mer eller mindre. Många hamnar på nya stolar, nya rutiner ska byggas upp från grunden. Det är ett jättemaskineri det här som man förstår kanske inte fungerar felfritt från början. Tappade ni fart där, tycker du, Reine?
Det tycker jag absolut vi gjorde och det tror jag varenda polis håller med om, i alla fall som jobbar ute på fältet. Som sagt, vi hade ju den här stora omorganisationen. Går jag tillbaks till mitt eget arbete där då, så jobbade jag som yttre befäl när det här, och som ett stort, väldigt välfungerande turlag. Vi hade tre turlag då och några andra grupper, och vi slog sönder det här totalt som en stor tombola egentligen och delade upp alla och fördelade 8 olika grupper, ingripande IGBF-grupper, ingripande brottsförebyggande. Och sen hamnade jag också i en grupp med någon form av delat ledarskap med en annan duktig kollega. Men vi kanske hade lite olika syn på saker och ting. Jag brukar ofta säga det också, man har ju en förbundskapten i landslaget och de flesta andra överhuvudtaget. Man ska vara ledare, så det är sällan det är delat ledarskap. Men det blev det lite av i poliserna också. För en del fungerade det bättre och för en del sämre. Men framförallt så drog vi egentligen in allt vad det hette med den här riktade brottsförebyggande verksamheten. Och grundkontentan där var väl egentligen att ligger ni några konstaplar plus ett pass, byt om till snickarbyxor och ut och jobba lite mot narkotika. Så att jag och många med mig upplevde ju att man inte riktigt tog det på allvar. Att vi kommer ju tappa lite i våra områden, eller tappa väldigt mycket ska jag säga.
Låg man någonsin några konstaplar plus?
Ja, men det var det ibland. Men då är det också, det kanske är någon som inte överhuvudtaget har det intresset eller det drivet eller kunskapen. Det är otroligt viktigt att ha de här nischade grupperna. Jag kan ju titta tillbaka på gamla rave-kommissionen som fanns i Stockholm, som var enormt duktiga på narkotika och var väl de som egentligen fick flest handslag, fast de rapporterar folk för grova brott, för de offensiva men jäkligt trevliga till mötesgående hela tiden. Likaså om man har försökt jobba i de här olika grupperna, man bygger upp en kunskap. Sen kanske det blir smalare på vissa andra grejer. Man väl där som sagt, man ingripande poliserna gör sina saker, de är nischade med narkotika och mot vapen och det här, gör sina saker. Man måste få vara lite expert på det man håller på med och inte liksom den här tusenkonstnären. Det funkar med vissa grejer, men ska vi nå framgång, då måste du bli riktigt vass på det du håller på med. Och det tappar vi definitivt under de här åren. Och ja, men som sagt, nu har vi ju börjat dra tillbaka det här och har vunnit mark igen, och vi ser otroligt viktigt det är med den här. Ja, men poliser måste få vara lite experter på det de håller på med.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Om vi lämnar Huddinge för ett ögonblick. Mm. Det är väl sällan du gör det kanske.
Ja.
Så vill jag gå in på förra årets påskhelg. Eller på tiden kring påsk. Väldigt stökig runt om i Sverige på grund av demonstrationer där Rasmus Paludan brände eller skulle bränna Koranen. Vi hade upplopp i Stockholm, i Örebro, i Norrköping, i Linköping, i Malmö. Och poliser från hela landet egentligen fick rycka ut till olika av de här tillställningarna för att upprätthålla ordningen, eller efter bästa förmåga försöka upprätthålla ordningen. Kan du berätta om dina erfarenheter därifrån? Hur såg det ut för dig?
Ja, jag hade några lediga dagar precis när jag drog igång, för jag fyllde 50 på torsdagen i den veckan, så att jag skulle egentligen, hade jag inte druckit alkohol den natten när jag hade fest hemma, så hade jag till 99,9% varit i Örebro där det spårade ur som allra värst.
Sveaparken i Örebro, ja, som var den där, absolut värsta av alla de här händelserna.
Ja, och där nära kollegor till mig och vänner, ja, jag har hört deras berättelser efter, och det är så hårstråna reser sig liksom hur, och det är inga människor som viker ner sig kan jag säga, men hur fruktansvärt otäckt, ja, men hela den situationen och förloppet var. Sen fortsatte det här liksom under helgen. Det var hela tiden man skulle vara beredd. Sen var väl jag med matchen efter den här 50-årsskivan jag hade. Så att vi åkte ner ett gäng tidigt på söndag morgon. När det var oro för nya grejer i Linköping och Norrköping. Så att vi styrde väldigt tidigt. Vi hade som målsättning att vi skulle vara nere senast klockan 9 i Linköping. Och vara beredda. Och åkte ner, vi hade i princip en helt ny, jag tror den hade gått 100 mil, den här speciella polisbussen man har som är förstärkta rutor och allt sånt. Och det är första gången i mitt liv jag har varit med om att vi plockar med extra ammunition och det i bussen. Jag har liksom aldrig varit med om det, man har den utrustning man har, de magasinen man har, men vi plockade med en hel del ammunition med tanke på det som hade hänt i Örebro och det. Sen var väl ändå känslan någonstans, inte naivt ska jag säga, men när vi åkte ner mot Linköping, men det kanske har lugnat sig nu ändå. Så att vi hade någon brytpunkt och samlingsplats en bit utanför Skäggetorp i vårt fall, dit vi åkte ner. Så det var ju många poliser på plats och väldigt liksom välorganiserat, ja, men välrustade för här om det nu skulle komma ske något. Men vi kände det lunkade på, vi trodde väl att det kanske, ja, men det blir nog ganska lugnt där ändå, och med det enorma personaluttaget vi hade. Men sen började man höra över radion, det började röra på sig inre området, man försökte sätta eld på någon bil, det väntades lite till och se om det lugnade ner sig, men sen var det väl egentligen som stormtrupperna framåt liksom, det får inte fortsätta nu eldas upp bilar och det. Så att vi åkte ju på kolonn rakt in med vår avdelning, och då började ju en, ja, men enorm stenkastning och det mot våra bilar. Vi åkte in i absolut första bussen in i det här området, och till en början försökte vi egentligen bara splittra upp de här grupperingarna med, vi låter ju märkligt i sammanhanget, men vi nästan skrattade lite efter, för det påminner om när man körde radiobil på Gröna Lund här, när man åker runt bara i cirklar, och det var så vi gjorde i början inne på de här parkeringarna och i området för att splittra upp de här grupperingarna. Sen rörde sig mer in mellan de här, var väl typ så här 3-4 våningshus i det här området. Och den här våldsamma stenkastningen bara fortsatte hela tiden. Innan vi till slut kunde liksom splittra dem så pass mycket och ta oss ut till fots. Börja jobba där med pepparspray, batong, hela den här biten. Så lyckades vi lugna läget hyfsat snart. Och liksom svänga om och säkra, ta tag och kontrollera området, men det tog ju några timmar, och det avfyrades ett antal skott i Skäggetorp där också i Linköping. Samtidigt hörde vi kollegorna i Norrköping i vad nu det hette området, så jag glömt bort, men i Norrköping där i alla fall hur de slogs för livet nästan, uppfattar vi, men vi var tvungna att stanna kvar och hålla Linköping och Skäggetorp här för att fortsätta säkra helt enkelt.
Man sitter där i bussen och stenarna blir, de öser stenar mot en. Vad tänker man då?
Ja, man blir ju både, man får ju sånt enormt adrenalinpåslag och verkligen där prata ihop oss. Nu håller vi ihop gruppen när vi väl kliver ut. Vi filmade ju väldigt mycket. Några av mina filmer bland annat vet jag var grund sen för ganska rejäla fängelsestraff. Men adrenalin på slag, förbannad. Men liksom fortsatt att hålla den här proffsiga sättet som jag faktiskt verkligen tycker att vi gjorde. Vi klev ur sen, det ramlade stenar och föll knallskott och sånt där också. Det är bara ren tur att det inte var fler poliser som skadades svårt. Och jag var väl själv i något tillfälle när vi hade varit ute en stund i ena bussen. Så kom vi runt någon hörna i det här området. Jag ser en person plocka upp en ganska rejäl sten i ett par buskar. Jag har varit 5-7 meter framför mig på väg där upp. Så att jag drar upp mitt vapen. Och då ser jag att det här är en flicka. Alla gånger ett par år under 15. Och när hon får se att jag håller i vapnet och riktar mot henne. Då släpper hon den här stenen och springer. Och jag vet så väl liksom hur man hinner processa. För får någon den där stenen i huvudet så kan det gå riktigt jävla illa. Så att det var mycket som hände på kort tid. Och sen är det inte långt efter det här. Vi griper 4-5 stycken i samma område här som börjar skicka sten igen mot en av våra andra bussar. Och de står vid en post precis i anslutning till centrum. Så de grips, sen börjar det liksom dämpas och vi kan till slut hänga av oss hjälmarna i bältet. Svetten bara rinner. Och mitt i det här jävliga som insett så fantastiskt vackert ögonblick också. För då kommer ut en kvinna av afrikanskt ursprung med en sån härligt färgglad stor klänning på sig. Hon kommer ut med massa muggar och en stor iskall juice och bjuder oss på. Och verkligen liksom, hur är det med er killar? Här får ni lite dricka. Och det är så vackert att se och så häftigt också från det här adrenalinpåslaget man har i det närmaste liksom kriga för sitt liv. Till att liksom kunna så, nu svänger vi om, nu ska vi prata med dem som är ute istället. Och samtidigt en liten oro hela tiden, kommer det någon runt en hörna snart igen och skickar en sten här. Så att det är avvägningar hela tiden. Men just det ögonblicket minns jag så jäkla väl hur, för det är lätt ibland att fastna också i någon form av sådär, men alla är emot oss. Så är det inte. Det är ju samma här, det är en liten klick i sammanhanget som begår fruktansvärda brott i det här. Och det var ju ett flertal hundra, men i sammanhanget så är de ganska få. Men det är inte känslan man har när man står där och stenarna haglar.
Var med om en sån här ändå traumatisk sak får man väl beskriva det som. Funderar du någonsin efter på din roll som polis? Jag kan tänka mig, men ska jag verkligen hålla på med det här? Är det värt det här? Mm. Eller så kan det slå åt andra hållet, föreställer jag mig. Hur tänker du kring det?
Jag har ju alltid varit åt det omvända hållet. Jag får inspiration och motivation istället. För återigen, jag tycker det är så viktigt jämt att nyansera. Det är precis som med skjutvapenvåldet. Vi pratar om kanske i våra utsatta områden, det kanske är 0,5% av de boende eller de som vistas i området som ställer till att stå för den här enormt stora delen av det dödliga våldet, ordningsstörningar och jävelskap. Likaså är det de här områdena. Så jag tror det är så viktigt att behålla så här fotfästet på någonstans och nyansera saker och ting. Ja, det är fruktansvärt och det har hänt. Utvecklingen är ju vidrig i vårt land, men man måste också nyansera hela tiden för att kunna jobba på rätt sätt.
Det händer ju väldigt mycket nu. Det är en ny rikspolischef har tillträtt. Polisen får egentligen löpande tjänster som ökande befogenheter på i olika avseenden. Straffen skärps. Vi ser en jämförelsevis hög uppklarning jämfört med vad vi har sett tidigare. Vad tror du om framtiden de närmaste åren?
Ja, men jag tycker ju som sagt, vi pratade lite om omorganisationen och det här tidigare. Jag tycker ju vi har bättre koll i våra lokalpolisområden. Vi har bättre koll på våra grovt kriminella framförallt än vad vi någonsin har haft någonstans i polishistorien. Och jag tycker vi blir vassare och vassare i vårt arbete. Det vore konstigt annars. Det vore pinsamt om det gick åt andra hållet. Men vi blir ju väldigt duktiga på att hantera de här grova brotten och jobba på olika fronter. Både strategiskt och ända ner liksom på, alltså jag skruvar muttern ner på liksom hos de boende lokalt, eller vad ska jag säga. Men fortsatt, jag tycker fortfarande vi behöver bli fler Sen någonstans, polisen kommer alltid skrika om att vi vill bli fler. Över 10 vill vi bli 15 i en grupp, över 15 vill vi bli 20. Det gäller ju också att effektivisera arbetet och rätt personer på rätt plats. Men, nej, men jag ser ju ändå med tillförsikt, för annars skulle jag inte stanna kvar i det här yrket. Och sen att ja, men lagstiftning och sånt som kommer fortsätta underlätta också. Vi har ju nu under 2024 med lätta upp ännu mer sekretessen mellan socialtjänsten och polis exempelvis. Jätteviktigt. Och att vi ju tidigare vi kan liksom, framförallt nå de här yngre och i synnerhet killar. För det är oftast det vi pratar om. Tjejer också med de här nätverken, unga kan dras in, men i, liksom se det här beteendet och den här hypermaskuliniteten, så är det väldigt slående just med grabbar och unga killar runt om i det här, där vi behöver jobba liksom allt från i skolan med attityder till ja, men på andra sätt, föreningsliv. Så att det är så enormt stor palett liksom av olika saker som behövs för att vända det här. Nu som sagt, vi hade ju något färre dödsskjutningar i år, men det var fler sprängningar. Å andra sidan, jag tror inte vi kommer se någon liksom fantastisk förändring eller minskning under 2024. Jag hoppas det kommer dämpas ännu mer, men vi får se.
Vi får se. Med de orden så sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Reine Berglund för att du ville vara med.
Tack snälla för att jag fick komma.
Om du som lyssnar har frågor, synpunkter eller nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.